ska känna dig varmt välkommen till Bibeltimman och till fortsatta studier i Uppenbarelseboken. Vi har faktiskt kommit till del 5 och jag som undervisare heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. Vi har ju påbörjat de så kallade sändebreven, eller Jesusbreven, som du finner i kapitel 2 och kapitel 3 av Uppenbarelseboken. Och förra gången så konstaterade vi att alla de här breven är skrivna efter en viss struktur och eller en mall. Det är ju så att varje brev inleds med orden skrivs till församlingens ängel. Jag gav ett par förslag på vad som skulle kunna menas med det uttrycket. En tolkning är att det är frågan om församlingarnas skyddsängel. En annan tolkning är att det rör sig om församlingens ledarskap i någon form. Och ytterligare en tolkning är att det här ordet angelos eller sändebud handlar om de personer som har fått i uppdrag att ta de här breven från ön Patmos där Johannes befinner sig till de olika församlingarna i provinsen Asien. Men vi kan inte med säkerhet veta vilket som är det rätta, så vi får lämna det öppet. Sen återkommer frasen så säger han som, alltså människosonen. Jesus presenterar sig med ett karaktärsdrag som ofta är hämtat från kapitel 1 då människosonen uppenbarar sig för Johannes. Och efter det så kommer en avdelning som vi kan kalla jag känner eller jag vet. Jesus ger en analys av läget i de olika församlingarna. Han är ju den som vandrar mitt bland ljusstakarna. Och han kan både känna med församlingen i deras olika prövningar och deras olika situationer och även veta hur församlingen mår. Sedan följer oftast en varning, en förmaning och en uppmaning till omvändelse och bättring. Och så avslutas varje brev med den återkommande formuleringen. Hör du som har öron vad anden säger till församlingarna. Följt av ett löfte till den som segrar och till den som vänder om. Förra gången läste vi ju brevet till Efesos och idag så ska vi gå vidare med brevet till församlingen i Smyrna. Det är ett kort brev, det innehåller bara 4 verser och faktiskt inte någon varning eller någon förmaning eller något klander. Så man skulle väl kunna tänka att det är en anledning till varför det finns kyrkor i vårt land som just heter Smyrna. Men vi slår upp våra biblar, Uppenbarelseboken kapitel 2 och sen läser vi från vers 8 till och med 11. Det står så här. Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och som lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och ni kommer att lida i 10 dagar. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Herre, vi lägger den här stunden i dina händer och ber att dessa verser, ditt eget ord, får tala in i våra liv. Till uppbyggelse, till förmaning, till tröst, Herre Jesus. Och uppmuntra oss och inspirera oss och motivera oss att verkligen stå upp för dig och dela evangeliet med människor i vår omgivning. Tack Herre för att du är här just nu. I Jesu namn ber vi. Amen. Innan vi går in i texten och studerar den lite mer vers för vers så kan vi säga någonting om staden Smyrna. Smyrna var en vacker stad och den låg några mil norr om Efesos. Och den kallades för Asiens pärla. Den är faktiskt den enda av dessa sju städer som fortfarande existerar. Och om du går till en nutida karta så hittar du den i Turkiet med namnet Izmir. Det är för övrigt Turkiets tredje största stad. Så kan jag också nämna en detalj som vi kan ha med oss in i texten. Och det är att Johannes då som är författare till uppenbarelseböckerna, han hade i sin tur också en lärjunge som hette Polykarpos. Och det berättas om denne Polykarpos att han led martyrdöden i Smyrna år 155. Och då skulle han vara 86 år gammal. Så här står det då i vers 8. Skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och som lever igen. Namnet Smyrna är associerat med lidande och förföljelse. Om vi nu tänker på den förra församlingen Efesos, det står det om att de hade förlorat den första kärleken. Och skulle vi då kalla den församlingen för den kärlekslösa församlingen så skulle vi kunna kalla Smyrna för den lidande församlingen. Smyrna kommer av ordet myrra som är namnet på en ört och som också var smärtstillande. Du känner kanske säkert igen myrra från de presenter som Jesus fick när han föddes av de vise männen. Han fick ju guld, rökelse och myrra. Och så kan du läsa i Markus 15, det står det att soldaterna i samband med Jesu död, när Jesus hängde på korset, räckte Jesus vin blandat med myrra för att erbjuda honom smärtstillande. Men Jesus avböjde. Den här presentationen då av människosonen som den första och den sista, han som var död och som lever igen, den beskriver ju egentligen Jesu egen vandring. En vandring som tog honom till korset, men också att han uppstod igen ifrån de döda. En vandring som också församlingen i Smyrna måste vara beredd att vandra. Alltså först korset och sedan kronan. Och hälsningen här till församlingen, så säger den första och den sista, han som var död och som lever igen. Den antyder att församlingen står under hot, kanske till och med dödshot, som verkar komma både från politiskt håll och från religiöst håll, från romarna såväl som judarna. Men budskapet ifrån Jesus Kristus är att de inte ska frukta, för deras Herre, han har övervunnit döden och de ska också göra det. Så det här är ett genomgående tema då det gäller Smyrnaförsamlingen. Lidandet, förföljelsen, att vara trogen Jesus ända in i döden, ja till och med in i ett eventuellt martyrium. Och man kan faktiskt också säga att staden i sig bär ett budskap och bär samma budskap. Staden Smyrna var egentligen själv en illustration på död och uppståndelse. 700 år tidigare så hade Smyrna lagts i ruiner och befunnit sig i ruiner i 3 århundraden ungefär. Men nu var den återuppstånden. Och till skillnad då från Efesos som vi läste om förra gången och som inte längre existerar, så finns Smyrna idag. Och det är ju rätt talande. Smyrna hade dött men hade uppstått igen och dessutom i skönhet. Så som sagt, staden i sig bär på det budskapet. Så står det i vers 9 att jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Församlingen i Smyrna, de får beröm Brevet är kort som sagt. Det innehåller bara beröm och uppmuntran. Det är ingen kritik, inget klander. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Vilket omdöme att vara rik i Guds ögon. Johannes, han säger ju i kapitel 1 och vers 9 att han delar lidandet med församlingarna. Men nu säger också Jesus själv att han känner till deras lidande och dess fattigdom. Människorna var tydligen i någon bemärkelse fattiga. Det är väl inte otänkbart att deras bekännelse och deras tro på Jesus hade påverkat hela deras vardagsliv, kanske deras ekonomi och möjligheter till arbete och inkomst och sådär. Men i Guds ögon så är de rika. Vilket betyg. Och när det gäller lidandet lika så, Jesus han känner till deras situation, han känner till att de är utsatta, förföljda. Jag tror vi ska läsa en bibelvers härifrån Hebreerbrevet och påminna också oss om någonting som är viktigt. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 15 och 16 säger så här. Att vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Så låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Jesus han säger att jag känner till hur läget är i Smyrna. Och Jesus är också medveten om din situation just nu, hur du har det. Och han, om någon, är välbekant med både fattigdom och lidande. Han fick utstå båda där på korset. När han dog på korset för oss så dog han naken och utblottad. Han var sönderslagen och hånad och han blev frestad, vet du, att ge upp sin helighet och sin kallelse för att göra sitt namn här i världen. Men han valde att gå korsets väg för att sen bli upphöjd. Han gick djupast ner och det är därför han har fått ett namn idag som är över alla andra namn. Och det här är också Smyrna församlingens väg. Och det är också vår kallelse och vår väg. Först korset och sedan kronan. Men kom ihåg, vi kan när som helst gå fram till nådens tron för att söka barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Vi har en överste präst som har gått in i det allra heligaste, som har öppnat vägen för oss så att vi kan vandra fram till tronen och utgjuta våra hjärtan och våra tankar och be om nåd och hjälp och barmhärtighet i rätt tid. Det är fantastiskt. Jag vill gärna skicka med dig den hälsningen. När det gäller Smyrna församlingen så kommer ju inte bara motståndet ifrån den romerska myndigheten, utan det kommer ju också från religiöst håll. Det står här hur judar hånade församlingen. Och det förekommer starka ord här. Satans synagoga. Det var så att i Smyrna så fanns det en stor judisk bosättning. Och svårigheterna för församlingen hade tydligen också sin upprinnelse i en konflikt med stadens judiska församling. Vi känner ju igen det här från Paulus missionsresor. Att han blev ju också förföljd av judarna i stad efter stad. Inte av alla ska sägas, men av det stora flertalet. Och bara det att de då förföljde församlingen här, så bevisade de sig vara judar bara i yttre mening, alltså till namnet. De var ättlingar till Abraham och etniska judar. Och det här är ju för övrigt ingenting som bara gäller judar, utan det finns ju också inom kristna led, så kallade namnkristna. Det har ju hänt både en och två gånger att dessa namnkristna har ställt till det för de som vill ta sin tro på allvar. När det gäller judarna så kunde ju inte de heller att tänka sig att tillbe kejsaren. Men de hade lyckats att förhandla sig till vissa privilegier, så de slapp. Och i början så var det ju så att de Jesustroende, de befann sig under det judiska paraplyet så att säga. De ansågs mer som en gruppering eller kanske en sekt inom judendomen. Så det innebar ju att de Jesustroende till en början kunde dra nytta av de här judiska privilegierna. Men sen då när konflikten mellan de här båda grupperna tilltog och det blev till en delning, så stod de kristna själva. Och de hade ju inga privilegier och det innebar då förföljelse. Och jag tänkte på det. Man kan ju också tänka sig att om du påminner dig om det som står exempelvis i Galaterbrevet, så fanns det ju bland de första kristna församlingarna en frestelse att vilja återgå till judendomen. Jag ska inte säga att det var huvudorsaken, men man kan ju ändå tänka sig att det här spelade in. Att de ville det dels för att också kanske undkomma lite av den förföljelse som fanns mot den så kallade kristna församlingen, de Jesustroende. Och få en lite mer bekvämare tillvaro. Den frestelsen, den finns ju för oss alla. Att inte sticka ut, va. Men vi ska läsa lite grann om vad Paulus har att säga om de här, de som kallar sig judar men inte är det. Alltså de som bara är judar till namnet. Du kan slå upp Romarbrevet, det andra kapitlet. Vi ska läsa ett par ställen där ifrån Romarbrevet. Romarbrevet, andra kapitlet, vers 28-29. Det står det så här: jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelse något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och vidare i kapitel 9, vers 6 läser vi: detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Det vill säga, det är inte de kötsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar. Detta ord var nämligen ett löftesord. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Det handlar inte om yttre attribut och markörer eller om en etikett som man sätter på sig själv. Det finns liksom ingen vinning med sådant, ingen vinning med yttre omskärelse och etnicitet. Verklig jude är man om man har blivit omskuren i sitt inre. Hjärtats omskärelse, som Paulus kallade, genom tron på Jesus Kristus. Och det är ju samma väg som gäller för oss alla. Judar som greker, slavar som fria, män och kvinnor. Och vi då i vår kontext, vi kan ju inte heller luta oss mot det land som vi har vuxit upp, eller vilken kultur som har präglat oss, eller om våra föräldrar hade en tro eller inte, utan det handlar ju istället om vad som har hänt på vår insida, vad som har hänt med vårt hjärta, om vi har öppnat vårt hjärta för Jesus Kristus och bekänt honom som vår Herre och som vår frälsare. Nu ska jag också säga då att de här texterna har ibland används lite felaktigt faktiskt i rent antisemitiska syften. Ibland har de liksom tolkats som att de kristna är de verkliga judarna och gudsfolket och att judarna är förkastade. Men bibeltexten ger absolut inget stöd för någonting sånt. Det här med liksom namnkristendom finns ju även i våra led så att säga. Så det gäller oss alla. Bara för att poängtera det här väldigt tydligt så ska vi också läsa från Romarbrevet, det 11:e kapitlet och de 2 första verserna. Där Paulus säger, jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång erkänt som sitt. Men i Smyrna så fanns det tydligen en judisk mobb som såg sin chans att sätta de kristna i klistret. Och konflikten här då ledde därför till att de kristna fick det väldigt besvärligt med de romerska makthavarna. I vers 10 står det, var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas. Och ni kommer att lida 10 dagar. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Församlingen i Smyrna, de får veta att de har en tuff tid framför sig. Men att det ändå är satt en gräns för den här svåra tiden. Kanske slutar förföljelsen, kanske slutar det med martyrskap, det framgår inte. Men här kommer ju det som jag ville att du skulle ha med dig in i den här texten. Vi sa ju tidigare att det fanns en man, en lärjunge till Johannes som hette Polykarpos. Och han dog ju martyrdöden år 155 i Smyrna. Om vi tänker att det här är skrivet någon gång runt år 90 så hade det ju i så fall inte upphört då vid år 155. Men just det här, det gäller hur som helst att vara trogen in till döden. Att inte förneka Jesus Kristus när hoten börjar komma. Men säger Jesus, det kommer en 11:e dag. 10 dagar här är med all sannolikhet ett symboliskt uttryck för en kort och begränsad tid. Och efter döden så väntar kronan. Livets segerkrans, eller lönen som den också symboliserar. Och den ges till dem som i yttre bemärkelse ser ut att vara förlorare. Men som genom sin trohet i Jesus är mer än övervinnare. Ska vi bara läsa vad Paulus säger i andra Timoteusbrevet kapitel 4 vers 8. Det drar ihop sig för Paulus här att lämna det här jordelivet. Och han skriver så här. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och så kommer det. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Den andra döden. De ska alltså inte skadas av den. Om det finns en andra död så måste det också finnas en första död. Och den första döden är ju när vi avslutar vårt jordeliv. Död i biblisk mening, det innebär ju inte att sluta existera, utan död, det betyder skilsmässa. Men det väntar också en dom med den påföljande andra döden. Det står ju i Bibeln att alla insomnade ska uppstå. Somliga till liv och andra till förtappelse. Det är ju det här budskapet som vi brukar kalla för den dubbla utgången. Och den andra döden är ju den slutgiltiga undergången, när en människa för alltid och för evigt är skild från sin skapare och Gud. Det som Uppenbarelseboken benämner eldsjön. Och här finns löftet att den som segrar, den som håller fast, om det så skulle vara in i ett martyrium, så ska den personen i alla fall inte skadas av den andra döden. Och det är ett löfte. Och de här löftena som finns i slutet av varje brev till de olika församlingarna, de finner ofta sin förklaring längre fram i Uppenbarelseboken. Det var alltså inte bara de här sändebreven, de här specifika hälsningarna som var intressanta för församlingen. Det var inte bara de här fyra verserna som intresserade församlingen i Smyrna, utan hela Uppenbarelseboken hade ett viktigt budskap till dem i deras situation och tid. Alltså det fanns en anledning för församlingsmedlemmarna i Smyrna att läsa hela boken. Och så gör det också för oss. Hela Uppenbarelseboken har ett viktigt budskap till oss. Ska vi gå fram till kapitel 20 i Uppenbarelseboken, och så ska vi läsa ett par sammanhang här som på något sätt förklarar det här löftet lite tydligare. Och det här påståendet om den andra döden. Det står så här i kapitel 20. Och vers 11 och några versar framöver. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och det döda dömdes efter sina gärningar, efter det som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och dödsriket gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Och så går vi fram till kapitel 21 och läser ifrån den femte versen. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Sedan sa han till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men det fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, okultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Församlingen i Smyrna, de uppmanas att vara trogna Jesus in i döden. De ska få livets krona. De ska få segerkransen. Och löftet är att de inte på något sätt ska skadas av den andra döden. Jag skulle vilja bara uttrycka det: som kristna och som troende på Jesus, så har vi våra namn skrivna i livets bok. Och vi ska heller aldrig låta skada oss, varken erfarenhetsmässigt, tankemässigt eller känslomässigt, av den andra döden. Sanningen att en människa kan gå förlorad ska heller inte skada oss, men det ska motivera oss att dela evangelium med människor. Och för mig är det nog att veta att Jesus vet allt om det där och att det är han som tar ansvar för det, att han aldrig gör några misstag. Och jag hoppas verkligen att både du och jag av hela vårt hjärta vill vara bland dem som segrar. Som har sina namn skrivna i livets bok. Att vi vill vara trogna vår Jesus och vår Herre. Ända in i döden om det så skulle behövas. Och att aldrig låta oss skadas av den andra döden. Varken nu eller i framtiden. Temat för det här brevet till Smyrna, det är ju att vara trogen Jesus. Och även in i döden, även in i ett martyrium om det så skulle behövas. Så jag vet att det här kan för oss i vår kontext och i vårt land kännas väldigt, väldigt avlägset. Vi lever ju under förhållandevis väldigt trygga omständigheter då. Vi känner inte de här hoten på det sättet. Vi kan känna av förföljelse och hån och gliringar och så. Men just det här hoten och hoten för att samlas och för att bekänna Jesus. Det kan kännas långt borta för oss. Men vi ska ju veta om att vi har ju så många kristna syskon runt om i världen. Där det verkligen är på det sättet. Som hela tiden lever med fara för sitt eget liv. Och jag tänker, vems ansvar är det egentligen att nå ut med evangeliet i länder där det är farligt och förbjudet att vara kristen? Och det innebär en risk att bekänna Jesus Kristus som Herre. Och hur kan vi stå solidariska med de delar av Kristi kropp som upplever förföljelse och dödshot för sin tros skull? Skulle vi kunna tänka oss eller att acceptera att sända svenska missionärer till länder där vi visste att de kunde utsättas för stora risker? Kanske vore det nära till hans så kallade dumdristigt då. Bara ren skär galenskap att någon skulle vilja utsätta sig för det. Men det är ju så att en sak som vi vet är att det fanns en tid. Sveriges kyrkor och samfund och reservationslöst svarade ja på de här frågorna. Alltså flera av vårt lands första missionärer, de led ju martyrdöden i Afrika. Och när de här rapporterna då nådde Sverige om så att säga missionärsgravarna va, så blev ju inte konsekvensen att kön till missionärsutbildningen avtog, utan den växte. Motståndet liksom, det tolkades mer som ett uttryck för att det var så mycket som stod på spel och att det var så viktigt att det här uppdraget fullföljdes och att det fanns någon som kom med evangelium även i utsatta områden. Jag vet, det här är inga lätta frågor, men brevet till Smyrna aktualiserar de här frågorna och det kan nog vara på sin plats att vi också kanske behöver prata mer om det. Och tanken är, menar jag, är att också de här bibelstudierna ska få väcka sådana tankar i oss som kan leda till vidare samtal. Ja, det var brevet till Smyrna. Och jag hoppas att det kan liksom hjälpa dig med några tankar och att du kanske har fått lite förklaringar till olika saker så, och lite frågetecken som har rättats ut förhoppningsvis. Och med det så önskar jag dig allt gott för den här gången. Gud välsigne dig, Gud välsigne ditt liv och så hoppas jag att vi hörs återigen.